Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Idag är det du och jag, Charlie.
Alex och Sigge.
Ja, det är
Fredrik.
Just det, det finns ju så många andra som gör poddar och gör det bra som du, så vi kanske får testa det då. Men ja, Charlie Sjöstrand, Emil Schelin rattar en sändning själva. Är det första gången, tror du, vi är två?
Jag tror det, och jag tänkte fråga dig det just för att det är ju så bekvämt egentligen att vara två. Man pratar inte i munnen på varandra och man är lite gött kött sådär. Om det är att du, det känns som att du har varit den som har varit rädd för att köra två. Är det lite bristande självförtroende?
Möjligen, och att jag vill undvika den här dynamiken, du vet, fråga-svar-grejen, att jag bara ska sitta och fråga dig en massa saker i 60 minuter. Och att det har varit skönt när det har varit du och Josef då som kan snacka lite med varandra och så kan jag gå in och säga när vi ska vidare och så. Men jag hör dig, du ute efter att sparka ut Josef från podden nu när han inte är med.
Alltså, ja, jag behöver inte säga det, på det sättet. Men jag bara menar, jag tycker att det är bra att du ska inte se dig som en att du leder en intervju. Det kommer gå bra det här. Med det sagt ska jag säga att jag lyssnade ju på förra avsnittet där jag inte är med.
Mm.
Och då tänker jag alltid, fan vad bra det här var. Så här bra är det ju aldrig när jag är med.
Nej, det är synd. Det är synd att man alltid känner,
jag också dåligt att känner
det. Och det är extra synd då eftersom jag alltid är med.
Ja, du borde testa att vara med någon gång.
Också mer Patreon-pengar till oss då om vi petar Josef. Men det, ja, låt oss tala om det någon gång när Josef är med, så får vi se vad han har att säga om saker. Vi kommer ju också, det kan vi säga redan nu, vi kommer släppa in Tony Johansson. Vi hade ju med honom för några veckor sedan och då peggade vi upp toppstriden i Allsvenskan och snackade upp mötet om och Ove lite extra där. Och det spelades ju idag, utan att avslöja för mycket då, så vann ju Ove den matchen ganska komfortabelt och leder nu då Allsvenskan med 3 bollar. Men vi ska ju hinna med lite annat också, Charlie. Jag kommer ju intervjua dig om IFK mot, och hur säger man nu då, IFK fast med västgötsk dialekt?
Man säger bara Skövde.
Skövde. Ja, det var ju en fin match som du såg. Jag hade ju fokus då på Ove Amo. Amo Ove, om vi ska ha det i rätt ordning. Och sen så hade jag också en andra skärm där jag kollade lite på Guif mot Halby. Så den kan vi också prata lite grann om. Du hör att jag är på glatt humör, va?
Ja, jag gissar. Jag kan gissa hur det gick i den matchen.
Ja. Och ska ju sägas då att om vi ska riva av ännu lite mer Halby-snack, så vann ju Halby på damsidan också det allsvenska toppmötet mot Aranäs och ligger nu då i ensam ledning där i Allsvenskan. Så det, jag tror aldrig att det har gått så här bra för Halby som förening.
Nej, det vet du bättre än mig.
Och det slår mig nu när jag funderar lite på det. Det är fan inte så många klubbar som har både ett herr- och ett damlag i högsta ligan.
Nej, det är bara Sävehof, Önnered, Lugi. Det är väl de, va?
Ja, tänk så blir det då Sveriges fjärde bästa förening om man räknar liksom så. Ja, det är coolt.
Ja,
men nu, without further ado, va, släpper vi in Tony. Då säger vi hej och välkommen till Tony Johansson som ju har drabbats av det man brukar kalla för avkasteffekten, nämligen total framgång i det att ni åkte ner till Alstermo och Amo Kabelhallen och vann väldigt komfortabelt mot Amo idag. Lite oväntat komfortabelt va Tony?
Blev så till slut, men man hade på känn innan att antingen vinner Amo med uddamålet eller så vinner vi med några fler mål och nu blev det ju det utfallet, så det var ju såklart oerhört skönt för våran del.
Jag såg ju matchen inte på plats, det hade ju varit drömmen, utan på Solid Sport. En sändning som var bättre än vad den brukar. Det hackade inte så fruktansvärt mycket. Jag fick ha så liten bild i och för sig så att jag inte såg bollen hela tiden. Och det var ju lite större såklart. Men ändå en ganska väntad matchbild va?
De spelade ju 7-6 från start. Vi lyckades få tag i det ganska bra tycker jag. Men det stod väl ändå 18-15 i paus va?
Mm.
Men då hade de haft lite så här, de hade täck in 2-3 gånger och sådär. Så vi kände oss ganska trygga med det vi hade satt upp innan. Och sen i andra halvlek så får vi ett momentum ganska tidigt där vi kunde dra ifrån. Och så gör de inte mål på en ganska bra tag där. Och inte vi heller egentligen. Så det var ju ganska bra för vår del att vi hamnade i den matchbilden. Och sen började de lyfta upp och spela nästan man-man betonat 3-2-1 försvar. Och då hade vi lite strulis med i början. Men sen, så länge inte de gjorde mål så gjorde det inte så mycket hur dåliga vi var framåt. Och sen var ju domarnivån var ju extremt hög om man säger så.
Ja.
En utvisning och inte en enda varning. Och utvisningen var så här klassisk spark när bollen skulle in till linjen.
Jag vet inte, det är på förhand att det blir en utvisning i den här matchen och det på fot. Det hade ju varit väldigt höga odds på.
Ja, knappt spelbart kändes det som. Men det var båda håll. Alltså, jag kan tycka att vi skulle haft några utvisningar emot oss och de skulle haft några utvisningar också. Så det var ju inte bara åt ett håll. Men det kändes som vi gynnades av den höga nivån i och med att det var på bortaplan och vi kunde härja lite fritt där ett tag.
Man får väl ge det också till domarna att släppa upp matchen, men den urartade ju inte på något sätt. Alltså, lite känsla för feeling där, domarna.
Ja, det tycker jag ändå. Alltså, spelarna höll det på en väldigt bra nivå. Det var ju inte tjafsigt mellan spelarna och det är väl det första steget i rätt riktning kan jag tycka.
Får jag bara fråga, hör det till vanligheterna att Amo spelar konsekvent 7-6 även den här säsongen i Allsvenskan?
Ja, alla de senaste matcherna jag klippt har vi spelat 7-6 från start, vilket har gjort att Vi har ju egentligen bara gått på att de skulle spela 7-6. Hade de spelat 6-6 med olika andra rörelser hade vi inte varit förberedda för det. Utan vi har ju bara analyserat och förberett oss på det 7-6-spelet då. Med 2 mittsexer, 4 9 meter, 2 skyttar, 1 skytt och så vidare. Så vi hade lite olika ingångar beroende på hur de agerade i 7-6 då. Så ja.
Ja, men för första halvan av säsongen, det lät på dig som att det är nu de senaste matcherna de har gjort så. Har de spelat normalt och haft det som en ingrediens likt många andra lag tidigare under säsongen och så nu gått över till att bara spela 7-6 då?
Tidigare spelade de med 6-6, men grejen med Amos 7-6, det är inte att de spelar ett 7-6 på det sättet att de gnetar för att få fram ett läge, förstår du vad jag menar? Utan de spelar liksom med ryststarter, med ytternio som kommer tomt in. Och så det är väldigt mycket spel att hålla reda på. Så det är ju det som skiljer. Att de spelar ju ett 6-6-spel egentligen fast med 7 spelare kan man säga.
Ja, för jag såg ju...
Förutom alltså, när de spelar med 4-9, då blir det ju lite mer gneta och sådär.
Mm. Nej, för jag tänkte bara, det mesta jag har sett av Amo är ju när de har mött handbollsliga motstånd. Dels i kvalet mot RIK för ett år sedan ungefär och sen i Svenska Kuppen när de har mött liksom Skövde och andra och slagit dem. Och då, så min känsla har ju varit så här att då gnetar de 7-6 i egenskap av att vara underdog, att de måste hitta på något. Så då är det klart att de kör stenhårt på 7-6. I kvalserien mot RIK var det jättetydligt att de i första matchen så var det ändå lite 6-6 och sen så var det så här, nej, vi får satsa allt på ett kort. Men lite, liksom, lite förvånande att de med det gedigna spelarmaterialet ändå liksom väljer att bara köra 7 mot 6 även i allsvenskan. Det känns som att det inte, de hade egentligen inte behövt det.
Nej, egentligen inte kanske, men samtidigt så har de ju vunnit matcherna på 7-6 både i cupen och i allsvenskan, så de är ju väldigt trygga i det. De förlorade ju mot Vinslöv här överraskande nog, och då började de ju spela 6-6 och det gick ju inget vidare. Låg de ju under med 9-3 eller något sådär, och så det var den chansen 6-6 fick ungefär, och sen är det 7-6. Men de gör, de, som sagt, de spelar ju 7-6 på ett helt annorlunda sätt än vad många andra lag gör. Vilket gör att det är ganska spännande. De är ju trygga i 7-6 och vet vad de ska göra, skulle jag säga. Så han kommer nog spela fortfarande 7-6 oavsett vilket motståndare han möter framöver nu.
Vi har ju sett att Andreas Stockenberg har varit ute och satt odds inför den här matchen på i procentsatser då egentligen, hur, vilket lag som ska vara favoriter och inte. Nu har ju ni vunnit den här matchen, har nu då 37 poäng om och ligger tvåa på 34 poäng. Om du själv skulle få sätta procent på chanserna att ni nu kommer gå direkt upp till handbollsligan, vad skulle du sätta den procentsatsen som?
Procentsatsen är väldigt hög. Vi kan väl uttrycka oss om att vi sitter i pole position i resten av racet. Sen svårt att sätta en siffra på det. Det är 3 matcher kvar. Vi har Vinslöv hemma nu i nästa match. Ganska turligt för oss så är det en sån här gratis match, vilket gör att jag tror inte det kommer vara så speciellt svårt att ladda om till den matchen. Annars hade det varit den största fällan. Och sen har vi Torslanda borta. Ja, den hallen är ju också en halv för.
Är det en pappis?
Vet du att jag efter att vi hade vårt förra snack när du pratade om Dementorhallen har googlat vad en Dementor är? För jag tror, Charlie, att inte den referensen satt för dig heller, va?
Nej. Jag trodde att du hade hetat det.
Jag trodde också det. Det här är ett företagsnamn och det är lite osått och så. Men för Dementor är, och här får du, här känner jag, Tony, att du kan det här bra mycket bättre än mig. Det är någon slags spökliknande gestalt i Harry Potter-serien.
Ja, precis. Stort Harry Potter-fan, va? Men det är en sån varelse som, eller som suger själen ur en. Därav Dementorhallen.
Fan, vilket bra namn.
Referensen.
Mycket bra, referens. Nej. Men jag tror att jag och Charlie är inte Harry Potter-generationen riktigt.
Nej, vi är för gamla.
Alla är i Harry Potter-generationen om man väl inser det.
Kanske, vi får ge dig ett test till nästa gång.
Alltså, jag kommer ju se Harry Potter med mina barn. Och då kommer det ju bli första gången som vi båda ser det. För jag känner precis som du, Emil, att jag missade det. Jag var lite för gammal för att kolla på Harry Potter när de började komma. Och jag läste ju inte böcker om jag inte var tvungen. Så,
jag lyssnade om avsnittet och då hörde jag att Tony hade en ton. Och att både du och jag missade den och trodde att det var ett företag som hette Dementor. Eller
exakt,
så, som ligger
ja, jag fattar ingenting.
Men väldigt snyggt.
Jävligt bra av Tony. Men jag tänkte på det du sa där, just att det inte är svårt att ladda om. Jag kan tänka mig, alltså den resan ni har gjort, jag ska inte säga på slutet, för nu är ni uppe i 16 matcher i rad här som ni har vunnit. Men när det var så där, när ni började närma er och knapra in på AMO, och det var så här 10 matcher, 11 matcher, och man kunde, det, liksom man kunde slå fast ganska tidigt att den 6 mars, det är matchen som gäller. Jag kan tänka mig att det indirekt har blivit en sån här, det har inte varit svårt att hålla fokus som grupp på det här datumet och att det är då allt ska avgöras. Och nu är det gjort. Det är på något sätt som att finalen är spelad nu. Och så återstår det 3 omgångar. Det finns ju ändå liksom en potentiell risk i det som man måste hantera som grupp, tänker jag. Eller är det, känner du det hur lugnt som helst med det?
Nej, men där är en av mina starkaste sidor att ta ner mina spelare på jorden som tränare. Så jag känner mig ganska trygg i det. Det blir en klassisk mardrömsträning på tisdag med mycket spring, och de önskar att det vore att vi hade förlorat ungefär, så det blir lite lugnare. Så, där känner jag mig ganska trygg, men sen är vi är fullt medvetna om att vi har skaffat oss en bra position nu, men vi är också fullt medvetna om att vi inte är tillräckligt bra för att gå in och ställa in skorna i någon match, för då åker vi dit i den här serien och det spelar ingen roll om det är Vinslöv, Torsland eller Kungälv, utan vi måste vara förberedda på att det kommer krävas en liknande insats i nästa match och matchen efter det och tredje matchen, så får vi se hur många poäng vi skrapar ihop och hur många segrar vi kommer upp i totalt. Sådär.
Vilken av dina spelare har närmst till hybrisen nu? Vem kommer att gå hårdast åt på tisdag?
Vem får springa mest?
Ja, Emil Andersson gjorde 11. Han är ingen fan av att springa mycket heller, så han får nog... Han får springa extra mycket, tror jag. Det känns som det.
Ja, det anar jag. Han fick också väldigt mycket beröm från kommentatorn Peter Hedda Hedin. Började nästan, för han är ju, eftersom det var Solid Sport då, så är det ju eller klubbarna själva som står för kommentatorerna. Han är ju lite Alstermo-bördig, eller ganska mycket. Så han började oja sig nästan i minut 2, tror jag. Åh, han är så smart, Emil. Åh, han gör det så himla smart. Åh, vad smart han är.
Ja, om ni inte kan Harry Potter så kan inte jag Hedda. Det är före min tid, va, tror jag.
Ja, men det är fem SM-guld i Sävsjö på 90-talet.
Det kan jag. Mm. Det kan jag.
Det är starkt.
Sävsjö, vet du. Ett badhus jag har varit på i min barndom med Michelin. Åkte ni till Sävsjö badhus?
Nej, jag kommer ju från residenshuvudstaden, du vet. Jönköping har ju eget äventyrsbad.
Mm. No fan, fräckt.
Okej, Tony. Ska vi... Jag får bara säga då att matchen i sin helhet, när jag tittar på den som liksom inte handbollstränarkunnig, så blev jag lite förvånad över Amos andra halvlek, att det inte kom så där himla mycket mer oväntade grejer. Jag skrev i halvtid, tror jag, att så här, men nu kommer Stocken komma med ett roligt S, att det känns som hans grej att ha några grejer på lut som ingen har tänkt på. Var det någonting som inte jag såg, eller var det, hände det inte så mycket?
Nej, vi fick lite fler räddningar. Vi hade väl 4 räddningar i första halvlek och sen fick vi upp 7 i andra, landade på totalt 11. Och det var kanske var matchavgörande eller de där 3 räddningarna. Framförallt så var de ju i rätt läge när vi behövde räddningar. Och det är ju alltid skönt att ha sådana räddningar. Men nej, det hände inte så mycket. Utan han spelade ju offensiv försvarsspel där. Och då hade vi faktiskt problem några anfall där och inte skapade några lägen. Men samtidigt gjorde inte de mål då. Så då blev det inte så farligt eller så oroväckande. Så det var ju väldigt skönt för våran del.
Ja, jag har bara en fråga till. Om vi nu förutsätter att ni springer skiten ur er så att ni inte får hybris. Och så löser ni det här så ni vinner. Då kommer ju Amo komma tvåa. Och därefter, ja, det kan du först få säga, vilka blir det tredje och fjärde laget som tar allsvenska kvalplatsen, tror du?
Jag satt och räknade med det där lite snabbt på bussen hem faktiskt. Det är oerhört jämnt, men jag tror att Kungälv kommer ta en plats. Och sen är det ju Rimbo Skåne där i nästa match. Skulle Skåne tappa poäng där, vilket är fullt möjligt i det derbyt, så
och Tänder kan man också tappa.
Så kan det bli väldigt tajt på slutet där, skulle jag säga. Men Skånerna sitter just nu i förarsätet, men tappade ju poäng hemma mot Prebens Lindesberg senast, va? Så allt kan hända.
Mm. Preben-effekten. Ja, och med det sagt då, alltså Amo på andra plats, Kungälv kanske på tredje då, och så Skånela knipande fjärde. De ska ju då upp i ett kval. Vilka, alltså, tror du att något av de lagen löser ett kval? Och i så fall vilket? Och beror det lite på vilka de möter? Eller hur ser du på det? För du brukar ju ligga ett par steg fram, har jag förstått.
Den som kommer tvåa i vår serie och då skulle få möta eventuellt Aranäs, så är det fördel till allsvenska laget procentuellt. Önnered, tajt. Jag tror inte något lag rår på Önnered över 3 matcher. Man ska ändå vinna 3 matcher borta, nästan känns som.
Och ska sen, man vinna 3 eller är det bäst av 3?
Nej, bäst av 3. Men säger jag, du förlorar väl garanterat 1 och så ska du vinna 3 matcher och åka hallen nästan. Det känns ju dödsdömt. Mm. Och sen har du RIK. Alltså jag tycker inte RIK imponerar av alla matcher man har sett. Men sen, samtidigt så vet man ju kanske att Palicka kommer ha lite extra räddningar där och garva åt de allsvenska spelarna. Så Aranäs, om de kommer, vad det blir nu, näst sist, så är det den ligger om faktiskt. Då tror jag att det allsvenska laget har väldigt hög chans till att...
För att det är AMO eller ni då. Men om Aranäs kommer före exempelvis RIK och Önnered, så att AMO eller ni får något av de lagen, då jämnas oddsen ut liksom. Då är det handlar bara om man får möta Aranäs, eller?
Det är min spontana känsla, ja. Jag tycker Aranäs inte har imponerat på samma ställe. Imponerat har ingen av lagen gjort kanske, men jag känner att det saknas något i årets upplag av Aranäs som det kanske inte har gjort de tidigare åren. Det lär man ju fäta upp nu med full hand, men det är min känsla i alla fall och sådär. Sen har ju känslan varit fel tidigare, men Aranäs har ju försökt bygga ett helt nytt spel i år och man har tappat lite av sin identitet som har gjort att man har hållit sig kvar tidigare år. Så därav tror jag att Aranäs har minst chans i ett kval mot en allsvensk två om de skulle hamna där.
Okej, tack som fan Tony för att du susade förbi. Jag tror att det blir många öppningar för det. Varenda gång vi får chansen att plocka in det så ska vi ta den.
Vill du veta vilken som är nummer 3 i värsta hallen nu? Jag kommer på det.
Mm.
Ja.
Förbohallen i Lerum.
Asså! Fan, det är bara en massa goa hallar.
Ja. Stenhårt golv, man blir av med en ryggkota varje gång man kliver in på golvet. Och sen har vi ju någon sån här friidrottsanläggning snett bakom där med någon sandgrop.
Ja.
Har funnits förut.
Just det.
Ja. Den går in på 3:e plats.
Okej, Lerum. Nej, men kan vi ha som sommarresa, Charlie, att vi åker runt och besöker alla de här hallarna?
Ja, det är nära mig. Lerum, nej, Västerås är inte så nära. Men den har jag varit i, så den skriver jag under på utan att kolla. Dementorhallen. Men jag gillar det här segmentet. Vi borde fan plocka upp det och köra lite värdelösa hallar. Bara slänga in på slutet så. Mm.
Ska vi verkligen göra. Okej, tack så fan Tony.
Tusen tack.
Gött. Nu måste jag hälla upp ett glas vin.
Ja, vad glad han var Tony, får man lov att säga.
Ja, skräll.
Ja, det är lätt att podda när man precis har tagit serieledningen med 3 poäng kanske. Hade varit tuffare att köra det här snacket med stocken just idag.
Ja, eller med Tony om de hade förlorat. Han hade säkert, tror du han hade ställt upp då? Eller hade det varit lite stökigare?
Jag tror han är den typen av människa som hade ställt upp ändå. Jag hade absolut inte gjort det. Jag har svårt att tro att du hade gjort det. Men jag tror att Tony är en sån som... Han kan ha lite distans till det.
Jag tror också att Tony hade ställt upp. Det är ju jävligt... Det är gött för oss att få den så. Jag trodde för ett ögonblick att vi skulle få super live från spelarbussen. Men den hade ju hunnit hem och han hade tagit bilen och...
Ja, man hörde ju att det var lugnt på det sättet som jag gissar att det inte var i spelarbussen där. Stackars Tony, hoppas han hann hem till hunden också. Han hade ju lite brådis där, men ja. Stort av honom att ställa upp. Ska vi gå vidare då och prata, om vi har pratat lite om toppen i allsvenskan där då, så kan vi väl prata lite om toppen av handbollsligan då. När du kollade idag då på den här uppskjutna matchen Skövde mot Kristianstad. Påminn mig och lyssnarna nu igen. När sköts den uppifrån och av vilken anledning?
Ja, jag minns ju knappt själv. Jag vet att jag var på plats i alla fall. Och jag satt uppe i kommentatorshytten med Patrik Westberg. Och när det är typ 30 sekunder kvar eller något sånt där, så säger producenten till mig att du kan springa ner, för det är ju studio efteråt, så du ska springa ner till DK. När jag kommer ner till studion, då är det full kalabalik. Då har ju det här inträffat då, att Kristianstad har dansat in med 6 eller 7 utespelare.
Just det.
Plus målvakt. Och hela Skövdebänken helt tokig och vansinnig och protesterar och får varning på bänken, tror jag, för deras protester. Och ingen av domarna eller sekretariatet uppfattar det då. Och det skulle ju varit Skövdeboll. Och då hade de haft chansen att kvittera eller vinna matchen eller fasen det. Men så blev det ju inte då lämnade Skövde. Ja, så då lämnade Skövde in en protest och fick bifall för den då. Att protestutskottet bedömde att det här var matchavgörande, det här felet som begicks då. Man inte upptäckte det, att det hade kunnat förändra hela matchbilden. Och därför så beslutades det om omspel. Och idag var det ju då dags för detta möte. Och det var, jag kände redan, för det var ju bara ett par dagar sedan de möttes. I den vanliga schemat.
Vanliga serielunken, ja.
Den vanliga serielunken, ja. Och redan där så tyckte jag mig liksom snappa upp ett litet hat. Mm. Att det här kamratmötet har blivit hatmötet, känner jag. Mm. De stötte ju på varandra i semifinalen. I föregående SM-slutspel. Man skövde med 3-1 relativt komfortabelt. Så det var väl liksom redan där kanske det började en liten rivalitet. Men sen har ju det här har ju liksom legat och varat i ett öppet sår hos Kristianstad. Framförallt kanske hos Kristianstads supportrar. Spelarna kanske inte har tänkt så jävla mycket på det själva. Men just det här omspelet och att det inte skulle blivit det. Och man, så fort det har varit något konstigt domslut så ser man alltid någon med Kristianstad-anknytning som är ute och säger nu ska vi bli omspel för det här. Mm. Så det är verkligen så här, det har satt sig. Och nu är det liksom slutsignalen han inte gå i Skövde. Förrän det var någon som var ute och svingade liksom att undrar vad signal ska jag göra nu på omspel. Så det är verkligen så där hat.
Det får man ju säga om IFK Kristianstads supportrar, att på gott och ont så är ju det en av Sveriges mest hängivna och därmed då också som sig bör enögda publik.
Ja. Nej, och det är ju roligt om man kan näsla sig in i lite så här stängda grupper. Det finns ju så här supportergrupper och haft lite bulvaner som tar sig in i sådana så där IFK-fans eller vad det nu är på Facebook eller andra forum. Och bara läsa det som händer där vid en förlust. Eller när något sånt här inträffar. När något sånt här inträffar, då är i alla fall alla på lagets sida och klubbens sida och hatar alla andra. Men ibland liksom när det är förluster som av förra säsongen när det inte gick så bra i långa stunder, då var alltså. Då är det ju som du säger, ja, på gott och ont, Sveriges häftigaste handbollsklubb och allt det där. Så man kände ju lite grann det här hatet idag också, tyckte jag. Att det märks att det var liksom viktigt för båda. Det är ju ändå så här, de slåss ju om viktiga placeringar där. För att det är ju inte, ja, du vill få en bra placering. Kristianstad har ju fortfarande chans att vinna serien. Skövde vill ju definitivt nypa en andra eller tredje plats där och skaffa sig bra läge inför en eventuell semi och sådär. Man tänker att de här lagen mycket väl kan stöta på varandra i en semifinal också. Så att det var ju, det var kul att se och var jättebra match till att börja med.
Mm. Får jag fråga bara, för att jag har inte sett någon av de här två kamratmötena så ingående, men jag liksom den har varit på lite grann, jag har sett lite klipp därifrån och jag vill dra mig till minnes att jag har sett Furlan i båda mötena. Stämmer det?
Mm. Ja, det stämmer.
Så han är tillbaka nu liksom.
Ja.
För det tänker jag är jätteviktigt för Kristianstad.
Jätteviktigt. Alltså, fan, om de inte redan har gjort det så liksom försök förläng med honom.
Ja.
Det är en god idé.
Nu kommer de ju ha Helt Jepsen som kan fördela boll nästa säsong i och för sig.
Ja, sant. Jävligt sant. Ta tillbaka det. Behöver inte förlänga med honom. För Mattias Helt Jepsen var riktigt jävla vass alltså.
Okej.
Han var så där god som han var mot Alingsås och som han var hans första säsong. När ingen
fattade
vad som hade hänt
när
han är på Skövde.
När han är i form liksom, att han... Då är han inte bara playmaker heller, utan då vill han gå på genombrott och han sular iväg några sådana där avstämda skott också. Som bara...
Ja, men precis. Det ser ut som att han inte har ont någonstans. Det är liksom... Ja, men, för ibland så känns det som att Helt Jepsen är med i laguppställningen idag. Han hade nog helst velat vila. Mm. Men när han är hel och frisk och på spelhumör, alltså, då är han just... en av de mest spektakulära i serien. Det finns ju en färing i Sävehof som är snäppet vassare.
Det är lätt att slänga ur sig och säga, ja, men då är han seriens bästa mittnia. Men så bara, nej, det är han ju verkligen inte, för det är ju skippargruppen.
Nej, precis.
Och så.
Exakt, det är lätt att slänga ur sig att man ska förlänga med Forlan och så glömmer man av att han har värvat en annan 36-åring där. Det var samma som jag slängde ur med lite halvt om halvt i tv-avkast senast, där Fredrik Olsson blev månadens spelare, fullt välförtjänt, och han har varit, jag tror mäppmässigt tror jag att han ligger högst av alla vänsternior i handbollsligan i år, eller den här säsongen, och då drog jag en liten snabb anekdot om att jag såg kvalserien mellan Önnered och Skånla för några år sedan. Och att det var i Önnered då så var det Daniel Blomgren. Och i Skånla så var det Fredrik Olsson. Att de två liksom stack ut över mängden. Det var verkligen så här, det här är ju två gubbar i en klass för sig. Och att de två nu kanske är de bästa vänsternierna i hela serien, sa jag. Mm. Och det kändes jävla rätt. Och de kan mycket väl vara det. Men så ser man matchen idag och så bara så här, helvete vilket djur han är. Bjarni Valdimarsson i Skövde. Alltså vilket jävla djur. Och sen så bara, ja, Marcus Olsson med 7 nya dönare. Helvete vilket djur han är. Så att det finns en och annan spelare.
Ja, det är ju, tycker jag, någonting som är fortfarande väldigt fint med handbollsligan också, att även om Sävehof i år har sett dominant ut, så är det inte så att ett lag är jättemycket bättre än de andra. Och det är inte riktigt så att en spelare kan vara totaldominant. Ja, det är väl Skippargötten då kanske, men annars är det ju sådär. Även om du är bästa vänsternian så är du det på ett sätt tillsammans med 4-5 andra som är på nästan samma nivå.
Ja. Nej, och det är kvalitets stämpel för handbollsligan på sätt och vis, att det är mycket bra handbollsspelare. Och de var djur idag, både de, den nämnde islänningen och den nämnde Blekinge födda. Så att de körde på där, och det var en mycket mer, det var inte en så tillknäppt match som i Skövde, utan det var verkligen öppna spel och anfallshandboll, och det var jävligt mycket fart och det böljade och svängde fram och tillbaka, och man kan så här, egentligen ointressant att gå in i någon jävla analys vad som var, vad Skövde gjorde bra, vad Kristianstad och sina svagheter och styrkor. Det som var så roligt var att det återigen blev en så riktigt jävla tight match som den där första originalmatchen som spelades om. Skövde hade ett par måls överläge när det återstår 2 minuter, eller det är 1 minut kanske, och har straff. Då leder de nog med en förresten, och Jack Turin ska, och då byter de in Banke i mål, och Jack Turin bränner. Banke gör en grym räddning, och så Kristianstad upp, och så liksom återigen då ska försöka få in bollen, få till en kvittering. Skövde vinner bollen. Vad händer då, Emil? Det här har du sett. Ja, vad händer när Skövde vinner bollen på slutet?
Ja, jag har sett 1 minut av matchen, och det är just det som händer då. Skövde vinner bollen. Jag tror att det är 20 sekunder kvar, och då händer det som ju är min största låsning i hela mitt handbollsliv. Alltså att svenska lag är för dåliga taktiskt i sådana här situationer där man skulle kunna spela av lite tid. För 20 sekunder och du får ett nytt anfall och du leder med ett mål. Det är helt omöjligt att förlora den matchen om du sköter dina taktiska kort rätt. Men vad gör Christian Svensson? Ja, han driver upp bollen i ganska högt tempo och passar då Danbeck Hansen. Danbeck Hansen, det är inte en kille som är taktisk på det sättet ju. Det vet man ju. Passar aldrig en mittsexa i kontring. Passar aldrig en mittsexa i kontring när det är 15 sekunder kvar. För att, vad gör han då? Han gör ju allt för att komma till avslut så snabbt som möjligt. I ett läge där han rör sig ut mot högersidan. Jag vet inte ens vad hans avslut är. Om det är något försök till tumskruv eller om det bara blir... Ja, men det är ju alltså... Avslutet ska inte ske. Det är ju det som är grejen. Han ska aldrig få bollen. Och får han bollen, då ska han ju bara passa den rakt tillbaks till en mittnia. Helt Jepsen exempelvis. Som ju då tänker handboll på det sättet. Och då hade han studsat ner och sedan sagt, okej grabbar, nu har jag studsat upp bollen, nu är det 10 sekunder kvar, Vi kommer passa varandra nu 3-4 gånger här. Sen kommer handen upp och då sular jag bollen på läktaren och matchen kommer redan vara slut.
Precis. Och det är också det som är dumt med att vara mittsexa där är ju att det, allting du gör i kontering ser onaturligt ut. Så att hade det varit en ny matchspelare som hade försökt sig på det Dan Bekansen gjorde, så han kanske fått ett frikast.
Ja.
För att, men här ser det bara ja, nej, han kanske inte ska ha något här.
Det är omöjligt.
Wash out från domaren bara.
Jag har aldrig sett det här innan. Vad är det som sker?
Nej, och det är precis som du säger, det är att det är en liten, det är ett litet sånt dolksting i hjärtat på dig när vi agerar så obalkanskt.
Ja, det är det verkligen. Hela mitt balkanhjärta skriker att skärp er nu, grabbar.
En av mina första säsonger i elitserien i Alingsås, så var vi nere och spelade mot Malmö, som de grundades väl 2007 till och med, så det måste ha varit andra säsongen då. Per Kalén var tränare och han hade fått i princip fria händer och sätta upp ett lag där liksom. Och vi åker ner, vi var ju inte så jävla bra på den tiden. Men led i alla fall i slutet, i precis liknande läge. Vi har bollen, leder med en och vi tar timeout. Och så är det bara så här, ja. Inga jävla dumheter nu, hittat på några jävla cowboy-grejer. Vi ska bara vinna det här. Och så efter timeouten vi går ut, ung vänsterkant, tar bollen, studsar, trängt läge, hoppar in. I luften så hör den här unge vänsterkanten sin finske lagkapten skrika: din jävla idiot! Och så lägger han knorren och så vinner de med 2. Men han var ändå en jävla idiot.
Ja, vet du vad? Det tycker jag att den finska lagkaptenen har rätt till. Jag tycker ju det.
Absolut.
Till skillnad från Josef och Emil Berggren som menar att om man gör mål där då är det helt rätt. Så menar jag ju att det kan vara fel beslut även om man gör mål. Alltså jag tror att jag hade varit förbannad på det om jag var coach. Även att den satt.
Ja, det är väl... Ja, särskilt när man har bestämt att man inte ska hålla på med sånt. Det som skillnaden då mot den här unga valpiga vänsterkanten är ju att det här var ju som sagt Christian Svensson, den ovalpigaste i handbollsligan, driver upp det här anfallet till en av seriens bästa och ja, ändå relativt rutinerade mittsexer. Så det är också det som man känner är lite ögonbrynshöjare.
Du borde veta bättre, Christian.
Ja, he had a feeling. Men det är ju inte slut där. För Kristianstad, i och med att Beck Hansen gör det här luriga avslutet, vad det nu är, de får ju chansen och driver upp bollen igen. Och vem ska ta avslutet? Givetvis Mackan Baby på vänster 9 som har varit glödhet. Christian Svensson har hunnit hem. Olsson ska gå på avslut. Svensson bara rätt ut, 2 raka armar i bröstet på Olsson som åker i backen. 2 sekunder kvar, solklart 2 minutare. Och det är ju inom sista 30 sekunderna. Så då är det väl straff?
Ja, här berätta för mig. Hur är det nu igen? För att det är ju straff om man gör något osportsligt, eller?
Ja, det är ju just det här. Vad är det nu som gäller? Och vad är bedömt som osportsligt?
Just det, och det här är ju Josefs berättigade kritik mot den här regeln. Att oavsett om regeln... vad den säger egentligen så spelar det ingen roll, för att det är för krångligt att det finns en regel sista minuten eller sista 30 sekunderna eller så. För om inte du och jag, framförallt du då, ens nu på rak arm kan slänga upp definitionen av den, då funkar det inte. För att då kommer ju inte 90% av läktaren heller känna till det.
Precis. Nej, och för min spontana var ju men det är att jag trodde på riktigt, utvisning sista 30, då är det straff. Det satt i ryggmärgen på mig, alltså här, det var vad jag trodde. Och sen så kom jag på, nej, det måste vara spelförstörande kanske. Och så bara, men det här är ju spelförstörande. Okej, det kanske måste vara så här grovt osportsligt då. Så det som det är luddigt.
Betyder det då i sådana fall? Är det rött kort eller är det...
Precis, nej, men därför, jag kan lika gärna citera Mirza Kurtagic som blev intervjuad av Kristianstadsbladet efter matchen. Och då säger han så här: för att det ska bli straff i den situationen så måste det vara ett direkt rött kort Och vi uppfattar det som en tvåminutare. Det är också en liten brist i det här. Att det är ju han, de bestämmer ju om det är direktrött kort.
Ja,
och så här, om de känner så här, ja, men det här är rött, då är det straff. Är det 2 minuter, ja, då är det inte straff. Och den, liksom så här, den hårfina gränsen ska de också då, ja, beroende på vad de dömer, så faller det andra automatiskt efter det liksom.
Ja, du lägger ju ännu mer tyngd på deras axlar så att säga. Det är ju domarnas börda blir ju ännu tyngre att bära.
Precis, och så säger han att det är inte heller en klar målchans som kan leda till straff direkt. Han är ju inte igenom utan hoppar.
Nej, men det är jag med på. Det är ju rätt att inte döma en vanlig straff. För det ska man inte få i det läget. Men det är väl just anledningen till att regeln togs fram var väl för att när det är bara 30 sekunder kvar, då spelar det för försvarande lag ingen roll om man får en tvåa eller rött kort egentligen. Och då kanske man svinar lite extra för att det spelar ändå ingen roll. Man kommer få sitta matchen ut ändå. Och då lägger man på extra bestraffning med straff. Då, men det, ja.
Nej, men precis så är det ju. Och man vill ju inte ha sån här grejer som... Minns du Niklas Båk?
Jag minns spelaren Niklas Båk, men jag minns inte situationen, om det är en sån du är far efter.
Nej, och jag vet, för mig känns det som att det lika gärna skulle kunna heta Lex Båk det här. Jag tror inte den uppkom på grund av honom, men han gjorde en sån riktig, jag tror han kontra in ett mål. Så de tar ledningen med 1, Lindesberg. Och så är det några sekunder kvar och målvakten ska ut med bollen. Och han typ bara så här, håller fast målvakten. Eller, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han gör, men han bara ställer sig i vägen. Han ställer sig på bollen eller han håller fast målvakten. Han drar honom, men han gör någonting så han inte kan ens ge avkastet. Och bara så här, ja, jag åker på ett rött, skitsamma, ni hinner inte göra mål. Liksom. Och det är ju den typen av situationer som du säger, att man inte ska kunna gå ut och bara mörda någon för poängen. Utan då ska det faktiskt bli straff och rött. Och så, ja, och det är både rimligt och rätt, och jag tror att det alltid har varit så regeln är. Det är bara att det inte sitter där, som du säger, ens för mig eller ens för dig. Så Kristianstad då, ironiskt nog får man ju säga, har nu lämnat in en protest också. Eller i alla fall stod att de skulle göra det i den här artikeln.
Ja, men vänta nu. Så den,
jag hoppas den att det blir
omspelad på grund av en situation precis i slutet. Den kan alltså bli omspel på igen då.
Men ja, det som talar mot det är... Det känns inte som att de har ett case då.
Nej, ja, precis. Alltså grejen är väl att... Okej, definitionen måste vara att det är matchavgörande. Det är det väl här då i och för sig. Men det är väl också en definition, om det ska bli omspel, att det är att domarna inte har sett situationen, va? Alltså så minns jag det som snacket var förra gången i alla fall. Och nu har ju domarna sett det, gjort en bedömning, och då river man väl inte upp en domarbedömning på det sättet?
Nej, precis. Det är ju alldeles rätt. Utan det, alltså, att ett protestutskott här då liksom ska komma fram till att det borde varit rött kort. Det blev bara 2 minuter. Alltså, det kommer ju inte hända. Så det känns ju mest som en markering. Och Kristianstad då som anser att det kan visst vara en matchavgörande situation. Och det, på sätt och vis, kan jag hålla med om. När Marcus Olsson går upp från vänsternia så är det alltid målchans.
Verkligen. Alltså, för vissa, det blir ju målchans om någon... Alltså om målvakten är uttagen i det andra laget. Och någon får bollen på egen 9-meterslinje och ska kasta mot ett tomt mål. Det bedöms ju som målchans och då blir det straff. Marcus Olsson har ju mycket högre procent på ett hoppskott från 9 meter än vad någon har från egen straffområde.
Precis, och det är också så här, du ska inte inbilla mig att Christian Svensson hade gjort den aktionen i minut 48. Nej. Han har inte försvarat så mot Marcus Olsson då, utan det är att han är också desperat och känner att fan, jag måste stoppa här. Så att det är ju en tunn linje, men det finns ju absolut ingen chans att det kommer bli omspel. Jag tycker också, jag gillar Marcus Olsson också, som är så här, får frågan då liksom, vad tycker du, skulle du ha haft straff här? Och han bara, vem, alltså den här handbollsregelboken, vem tolkar den? Jag kan inte ens den. Men jag upplevde att det inte var någon speciell situation. Jag får sådana knuffar hela tiden. Ibland är det utvisning, ibland är det ingenting. Man älskar ju det, ja, citatet ändå.
Jättefint.
Ja. Liksom, från en kille som har gjort flest mål i IFK Kristianstads historia, snart flest matcher. landslagsmeriterad, proffsmeriterad i 5-6 år och bara så här, jag kan inte den här regelboken. Jag vet inte vad som gäller. Ibland får jag straff, ibland får jag utvisning. Det känns lite som att det är 50-50. Och liksom, om inte det sätter verkligen fingret på hur jävla svårt det är att jobba med den här
sporten. Ja, men kanske är han den som kan handboll mest, för han inser att inte ens jag fattar det här. Så att, ja, det får bara vara som det är med den saken.
Ja, att han är fine med det. För det är en sak att vara som Josef. Mm. Den jävla handbollen, det är så jävla godtyckligt och det är så jävla... Han känns som att han är bitter på att handbollen är sån, att det är sånt svaghetstecken, det är sån kalanka. Och Mackan är mer så här, han har kommit till freds med det. Han har liksom made his peace att det är så här det är.
Det är snyggt ju. Minns du Platons gamla text där han skriver om Sokrates? Och Sokrates, den avslutas med att Sokrates blir dömd till döden för typ högfärderi, eller vad man ska säga. Då...
Alltså jag är för gammal för Harry Potter, jag är för ung för Platon.
Ja, okej. Okay. Men bara kort då, så är ju grejen att Sokrates... blir av oraklet i Delphi utsedd till världens smartaste man. Och han fattar inte varför. Och han ägnar mycket tid åt att försöka motbevisa oraklet i Delphi. För han säger att men jag är inte alls världens smartaste man. Det finns ju en här som är jättemycket bättre på matte. Och så finns det en här borta som är jättemycket bättre på att bygga hus och allt vad det är. Ända tills han kommer fram till att då, ja, men det som gör mig till världens smartaste man, det är att till skillnad från de andra som kan en massa grejer, så inser jag mina begränsningar. Alltså, jag fattar att jag inte kan någonting och därför så springer jag inte runt och tror att jag vet allting, till skillnad från de som är ganska bra på en grej men tror att de vet mycket mer. Marcus Olsson är ju då handbollsligans Sokrates.
Ja, det är det man säger när man är street smart, säger man nu för tiden. Man inte kan någonting och så vet man om det.
Det är kanske det snyggare sättet att säga det istället för att berätta.
Nej, det är absolut inte det snyggare sättet att säga det. Det är mycket snyggare att berätta en filosofisk anekdot från de antika grekerna.
Mm, verkligen. Det hade nog inte Marcus Olsson behövt göra. Han hade nog bara konstaterat att ja, men det är som det är med den här saken. Och så hade han gått vidare.
Det är som det är, ja. Jag är väl smartast då.
Okej, men på tal om Marcus Olsson, visst har han en ny vår nu, va? Han spelar jättebra i de matcherna jag ser.
Han spelar jättebra i nästan... alla matcher. Han hade någon match, om det var mot Guif, när de torskade, när han bara sköt och inte hade så bra. Alltså, jag drar en siffra ur örat här, att han hade typ 5 på 16 kanske, något sånt där.
Ja, okay.
Men just det här, idag hade han 7 på 12 och det är samma sak här. Det här drar jag från ingenstans, men det känns som att om jag bara går in och klickar på här, scrollar och tar ett slumpmässigt resultat och kollar statistiken, så har Marcus Olsson 7 på 12 den matchen. Det är liksom den säsongen han har haft, och där, det är den spelaren jag tycker att han behöver vara för IFK Kristianstad. Och vi hoppades att han skulle vara det när han kom redan inför förra säsongen, men den blev ju stökig på så många sätt. Jubbos sista säsong där, och de fick ju aldrig ordning på någonting, Kristianstad. Saknade ju definitivt en playmaker och allt det där. Men från egentligen första matchen till nu så har ju Marcus Olsson varit konstanten. Och varit som sagt så jädra stabil och trygg. Så att han är verkligen en ny vår, eller om man ska säga. Mest på grund av att den förra var inte var vad jag hoppats på. Han kanske har varit så bra i alltid, liksom. Det känns ju så.
Ja, han är väl en sån spelare också som mår bra när han mår bra, så att säga. Är det så här, ja, men lugnt och tryggt, och han vet vad han förväntas göra, och han vet att han har 12 skott i sig. Han vet att han har 15 om det skulle behövas för att komma upp i de där 7 målen. Då kommer han göra 7 mål på de där 12 skotten. Att han mår bra av en sån miljö, liksom.
Jag vet, den korta perioden när jag var i Kristianstad och spelade med Marcus Olsson, redan då gjorde ju Jesper Larsson comeback då. För liksom, så fort en målvakt hade någon känning så var ju Jesper Larsson där och var, liksom, så här, var bäst på träningen och var med i någon match också. Och då vet jag, då sa han till mig så här: när du ser att liksom så här, Mackan börjar, ja men ja, siktet börjar liksom fejda lite, han missar några, det är liksom så här, det börjar hetta till, matchen ska avgöras, så du ser att han liksom, bara säg, snacka med honom om något annat.
Ja,
säg något annat till honom, bara liksom så här att fan vad gött det ska bli att ta en bärs sen.
Ja. Fläskkarré Mackan, vi kan grilla oss med sen. Det blir
typ så, ja men typ så. Och då liksom så bara, liksom typiskt Marcus Olsson, han blir trött, hakan är nere, nedanför liksom bröstet på honom. Han bara ser så här helt jävla död ut. Och så säger man någonting sånt bara, fan vad gött med en bärs sen Mackan. Så tittar han på honom och så bara, ja. Och så liksom så här, det är som att han bara, just det, gött, fan, nu är jag tillbaka liksom.
Bärs. Och så får han bollen och skjuter, mål.
Ja, och inte för att han bara var den som drack mest bärs, utan bara för att grejen att liksom så här, ja.
Tänka på något annat upp som är lite härligt.
Ja, exakt, den, precis den. Och så här, jag håller helt med dig, när han känner att ja, men det är tryggt och stabilt. Ville har ju verkligen satt tydliga, klara ramar för hela spelet. Och känns det som att alla spelar med självförtroende i det laget liksom. Så att det, nej, det är kul att se att han är så bra som vi trodde.
Och tvåa ligger de i ligan, Kristianstad, och mycket talar väl för att de hamnar där också till slut. Och jag tycker vi kan slå fast nu, om vi har slagit fast att Sävehof är ligans dominant, så tycker jag också vi med fog kan slå fast att Kristianstad är det näst bästa laget i ligan. Om vi gör en sån power ranking.
Helt klart. Helt klart. Visst, de har haft några såna djupdykningar. Så här, matchen mot Guif ändå säga var en sån. Och sen har de ju liksom torskat då mot just Sävehof. Eller så här, de framförallt torskat mot RIK precis i början av säsongen. Men annars så håller jag med dig. De har liksom varit stabila och tydliga. Och känns som att man vet vad man har dem ändå.
Och mot Guif ska ju nämnas då igen att Forlan inte var med. De är ju beroende av, eftersom de bara har en mittnia tillgänglig nu då, på grund av andra långtidsskador, så är ju han jätteviktig. Du, ja, Charlie, verkligen. Vi har en och endast en tränare i handbollsligan som är 100-procentig, som har vunnit alla matcher han har coachat. Nu satte jag dig på pottkanten nu.
Det var så här, ja, det gjorde du först. Och sen så var, vilken annan match har spelats idag?
Ja, det är en kuggis, men den är inte supersvår nu.
Nej, den är inte svår eftersom jag vet att Jesper Östlund inte var med idag. Men den är också svår eftersom jag inte vet vad andra tränaren i Hallby heter.
Nej, då ska vi nämna det namnet, för det tåls ju att ropa över nejdarna nu då. Karl Kalle Ek. Alltså,
men är det han? Jag trodde att han inte var det längre.
Han var ju borta, ett tag, men är tillbaks nu igen. Och klev då in eftersom Jesper Östlund var lite febrig och sådär, och stannade hemma i Jönköping och inte åkte med till Eskilstuna. Så var det Kalle Ek som stod på bänken när Hallby gästade Guif då. Och eftersom de vann, och mig veteligen, så har han bara tränat en, eller coachat en match i år och vunnit ändå, så är han ju 100-procentig.
Ja, det är riktigt bra. Jag vet ju inte om det är någon annan tränare som har gjort en match i år i och för sig, men ja, vi ska inte paja en bra historia. Bra jobbat, Kalle Ek. Berätta gärna lite, för det känns som att Guif har annars varit heta efter uppehållet. Gjort många bra matcher, varit nära i de matcherna de har förlorat. Och sen är det ju lite intressant att det är just Guif och Hallby om den där sista jävla platsen, precis som det var för ett år sedan.
Jag ska säga att i år då, nu ligger ju Guif bara en poäng före Hallby på 20 poäng och Hallby har 19. Men jag tror ju ändå inte att det är något av de två lagen som gör upp om den sista slutspelsplatsen, utan att det fortfarande är Lugi som är favoriter till den, som ligger på 18 poäng då, en poäng efter Hallby och två poäng efter Guif, men med två matcher i handen. De har bara 22 matcher medan Hallby och Guif har 24. Så jag tror att den där slutspelsplatsen, den kommer nog stycken Guif eller Halby ta hand om?
Å andra sidan har Lugi bara vunnit en av sina 7 senaste matcher. Så de är ju inte, de har inte varit sådär stekheta sen VM eller EM-uppehållet.
Nej, men det är klart att de kan ta det. Men Halby har, nu vet jag inte vad Guif har kvar i sina 3 sista. Men Halby har 3 svåra matcher. Så att jag tror att det kan vara kört där. Men det är ju lite extra kul eftersom det är lite infekterat. Jag vet inte om det är infekterat mellan Guif och Halby. Det tror jag inte, för både Jesper Östlund och Roganovic är ju så himla trevliga och snälla och sådär. Men det har ju smält lite i de matcherna och det har varit tajt och de har gjort upp om slutspelsplatser och sådär. Så för mig har det varit lite extra att möta Guif. Men jag ska säga att som tittande på Halby med supporterögon så har jag snarare varit rädd för att helt plötsligt Reberslid eller Önnered ska ta 4 poäng till och komma upp på de 17 som Halby låg på inför den här matchen. Så det, jag tittade snarare neråt. Och efter den här matchen då så är det jätteskönt att slå fast att det tror jag inte kommer hända längre. Att Önnered, RIK eller Aranäs för den delen kommer ikapp någon av lagen i Ingemansland. Jävligt tråkigt för Önnered, RIK och Aranäs som ju hade hugg på Ingemansland. Men nu tror jag att det blir svårt för de 3 klubbarna. Så det är väl den största grejen jag tar med mig av den här matchen. Ja, det måste det väl vara nu.
Ja, alltså det finns en matematisk möjlighet finns ju, men då ska Önnered, eller något av de 3 lagen du nämnde, ska ju vinna alla sina 3 matcher som är kvar.
Ja, och det har inte
för Önnered på samma eller poäng som Halby.
Aranäs is är riktigt.
Nej, och det förutsätter ju också då att Lugi, vi tror ju att Lugi kommer ta åtminstone några pinnar till. Så att nej, det finns ingenting som tyder på det, utan man kan nog ganska lätt, i och med att RK slog IFK Ystad i veckan också, så känns det ju som att de 3 kvarlagen i princip är satta. Och IFK Ystad, ja, sen samtidigt, man ska inte säga så, för IFK Ystad, räcker att vinna en match så är de uppe på samma poäng. Så det är taskigt att skriva av dem.
Men grejen med anledningen till att jag i alla fall är benägen att skriva av IFK Ystad, det är för att de har Kristianstad borta, Sävehof hemma och Malmö i för sig då, ja, kvar. Så att det kommer bli svårt för Ystad att ta mer än max 2 poäng av det där, tror jag.
Precis, och det är också så att Önnered har till exempel både Aranäs och RIK kvar också.
Ja.
Så alltså, i de poängen, eller de matcherna delas det ju ut poäng. Så att, och det kan mycket väl bli att
verkligen, och alla får Aranäs också sin del av kakan. Både RIK och Önnered, och det betyder ju att RIK också, alltså, ja, någon precis av de här lagen kommer ju ta 2-3 matcher.
Ja, med tanke på att de ligger på 13 poäng och hur ojämna de är, så är det ju inte orimligt att alla vinner varsin match heller. Det hade varit fullt logiskt så som deras säsonger har sett ut. Så det ser ju inte så lovande ut för IFK Ystad. Men jag tror ju definitivt inte att någon av dem som vi nämnde kommer ta alla 3 matcher och därmed gå upp på 19 poäng. Det håller jag för väldigt osannolikt.
Yes! Gött för mig, synd för dem. Men matchen i sig då, Guif Halby, den kommer jag inte kunna säga så himla mycket om, för jag hade ju den som andra match på det. Jag kollade ju faktiskt mest på om och OV, ska jag säga. Så jag hade ju ett öga på Guif Halby. Men det man kan säga om det är att Halbys målvakt Marcus Holmén var riktigt bra. Guifs målvakt var inte riktigt lika bra. De började med Roganovic, som jag gillar väldigt mycket. Som var, ja, men han var verkligen helt okej, men inte så där matchvinnarbra. Och sen släppte de in islänningen som vi höll på att diskutera förra veckan, vad han hette. Men han heter väl Freyr Andersson eller något sånt. Och han var direkt dålig faktiskt. Så att då, det var väl avgörande på ett sätt. Och sen så var Halbys försvar också, det är ju bra liksom. Försvaret i Halby har ju i stort sett alltid varit bra. Det är bara att det inte har spelat någon roll, för anfallsspelet har varit för dåligt i många matcher. Men nu fick de med sig lite kontringar. Dahlgren gjorde sin grej liksom. Och då räcker det mot ett lag som Guif, tror jag.
Mm.
Men däremot så kan vi prata lite om Guifs högnior. För de är väldigt spännande tycker jag. Erik Persson, han är ju ojämn från match till match. Mm. Och han är ju också ojämn i matcher. Han kan ju skjuta bort bollar som ser ganska enkla ut. Men hans toppar, alltså hans högsta nivå när han är som allra bäst. Det är också toppklass i ligan. Får han till det så att han blir oftare på den nivån. Då är han en man för proffsliga.
Ja, det var ju tydligt förra säsongen när Erik Johansson var på vänsternio och Erik Persson kom till... Erik Persson va?
Jag tror Erik Persson, ja.
Ja, kom tillbaka efter skada. Och de helt plötsligt så här, vad händer nu? Det har ju bara varit att Erik Johansson måste göra 10 mål varje match. Och så nu hade de en annan gubbe på högernio som bara matade. Det var ju då de började klättra där och tog den där sista slutspelsplatsen till slut och faktiskt skakade Sävehof i den första matchen, tror jag det var, eller om det var den andra. Men så att, då var det ju verkligen tydligt och sen har det inte varit riktigt, som säger, han har varit lite upp och ner, men jag delar din analys. Alltså när han är bra, då är han riktigt jävla bra. Och bakom honom, då kommer du in på...
Jag är på väg mot Elias Hall då, som jag tycker är lite tvärtom. Han ser som... Alltså, det är svårt att jämföra spelartyper på det sättet. Men jag ser honom lite som en ung Albin Lagergren. Är du med på vad jag menar då? Alltså så här, smart, kommer rätt... fint timing och fint tempo och ja, men bra skott, men inte så där jättestor heller. Ja, någonting sånt. Nu vet jag inte exakt hur gammal han är heller. Jag får känslan av att han är väldigt ung, men jag vet inte. Han kan vara
han är säkert född 2003 som alla är Guif, tänkte jag säga. Jag tror att de har det yngsta laget i hela serien, så han är säkert superung. Hela millennieskiftet.
Men är han så ung och så smart?
Nej, det tror jag inte
han är. Kommer så rätt. Då är det ju något otroligt. Men säg att han är 20 då. Bara det skulle så här, fan, den spelartypen är väldigt förtjust i.
Ja, det är ju någonting med de här som du säger som inte är uppenbart bra. För, alltså, man tänker inte på dem, till skillnad från Erik Persson. Man märker att han är på plan.
För skjuter han och gör mål, då sitter den stenhårt i krysset och hela läktaren bara... Medan den här killen syns inte på samma sätt, men han kommer heller aldrig kasta bort 5 raka anfall.
Nej, men precis. Alltså, Erik Persson gör alltid ett stort intryck. Oavsett om han har en bra eller dålig match. Men Elias Hall, som du säger, han liksom avgjorde matchen mot Lugi senast. Och man tänkte knappt på det.
Nej, men jag fattar inte.
Det är inte alls en dum Lagergren-parallellen håller. Absolut, säkert liksom, om man tänker på när IFK Kristianstad värvade Lagergren och jag... Eller man bara så här, jaha, okej, okay, ja, men det är väl ett bra andra alternativ bakom Cederholm där kanske. Och så bara, aha, fan just det, han är så jävla bra. Det har man inte tänkt på liksom. Så att nej, de har spännande. Det är ju en, det verkar ju vara en liksom aldrig sinande källa av talanger, den där stan alltså. Eskilstuna.
Nej, men och jag tycker också att Guif gör det väldigt smart. Alltså de får fram många spelare som passar väldigt bra i Guif. Alltså, vi har ju pratat om det några gånger, om hur man spelar handboll i olika regioner och att olika klubbar har kanske en identitet. Och så har vi framförallt pratat om att vissa klubbar kanske saknar en spelidentitet. Men jag tycker att Guif, i alla fall... Inte hela tiden jag har kollat på handbollsligan, det ska jag inte säga. För ett tag så var de ju de här busarna med, vad heter de, Jonsson och Jansson i mitten och spelade liksom tufft och hårt. Den grejen är ju inte alls kvar, utan nu har de ju det här gnuggar grejen i sig, att det är jävligt många som ligger och vrider och vänder och liksom så här, ja men de har bra genombrott men de kan också liksom leta en passning och sådär. Ja, gnuggar handboll eller vad vi ska kalla det.
Ja, och det som är det som blir fördelen för Guif med den inslagna eller den linjen de har valt just nu, oavsett om det är för på grund av restriktiv budget eller filosofi, det är egentligen skitsamma, det är ju att det blir hela tiden nya affischnamn och exempel att sätta på väggen för kommande generationer, för att det är ju så enormt mycket egna spelare i A-laget. Om du jämför med, om du tar IFK Skövde då, som är en superstor ungdomsförening och har jättemycket ungdomslag och talangfulla juniorer, och så är det så här, ja, William Elofsson är det, han är liksom andra vänster nia. Om ni kör riktigt hårt så kan ni komma upp och få gå bakom någon av de här danskarna vi har värvat. Alltså, jag säger absolut inte det här för att låta raljant mot IFK Skövde på något sätt, utan jag bara menar Guif då andra sidan, som är så här, ja men fan, vi har 00, 01, 02, 03 som alla har gått hela vägen. Om du är 04 eller 05 och spelar i Guif nu, då känner du att fan, det är inte så jävla, det är inte så jävla långt ifrån att du själv får chansen. Jag, liksom, de har spelat i samma juniorlag som de här gubbarna som nu går in och spelar vecka efter vecka, och det, när du då har en stark ungdomsförening och en röd tråd igenom den, så såklart att då blir ju det nästan en evighetsmaskin, eller så här, det fylls ju på väldigt mycket. Sävehof på damsidan för 15 år sedan var ju samma, så det bara liksom kom upp en stridström av nya talanger. Varje år skulle man lyfta upp ett par spelare som bara, ja men nu är han ordinarie, eller hon ordinarie. Så att det, ja, det gör ju att det finns något att bygga på i Guif. Så tror jag att det, de har verkat få ihop en bra mix där också med Zoran och Zacke och Christian Andresson som sportchef. Känns som att de trivs med varandra.
Jävligt gött gäng. Du, ibland så kritiserar vi ju spelschemat och speldatorn. Under tiden som du snackade nu så var jag inne och kollade bara så här, ah, men hur kommer det se ut i veckan nu då? Här har vi då match 7, match 8, matcher 9, matcher 10, matcher 12, matcher 13. Alltså, det kommer vara matcher varje dag nu. Herregud, vilka fina veckor vi har framåt.
Ja, hur fan vad bra de har gjort det, schemaläggarna.
Hoppas nu då bara att ni kan sända några matcher. För att, hur var det med det
här? Nej, jag skulle ju sänt. Men ja, jag skulle ju varit del av sändningar i fredags. Ett dubbelarrangemang i Önnerudshallen. Den Önnerudshallen som lever igen tack vare sina... så där salongsberusade klack så här på fredagkvällar. Ja. Alltså, vilket jävla tryck det hade varit där.
Jävla god den där klacken, ju.
Ja, så jävla god. Nej, men så Daniel Kristiansson och jag skulle vara där, göra dubbelarrangemang som sagt. Önnereds herrar mot Lugi och sen Önnereds damer mot Heid. Och typ klockan 1 eller 1:30, 2 så får jag ett samtal om första matchen ska vara klockan 18, att det blir ingenting för produktionsbussen då har haft inbrott, så all teknisk utrustning är liksom stulen, kameror och våra mickar och lurar och allt sånt, allt som man behöver för att göra en sändning på plats liksom. Så att jag ringde DK, fick inget svar, skickade sms, fick inget svar.
Nej, så ringde bara jag inte igen, DK sen. Är stulen nu. Tänk.
Nej.
DK sov i bussen.
DK som sov i bussen. Precis, jag visste att han skulle köra bussen ner. Nej, men så svarade han till slut och bara, tjena, ja, jag sitter här i bistrovagnen med Sävehof. De är bakfulla allihop. För jag hade Sävehof att tåget hem efter sin Stockholmsmatch. Så satt han där och berättade rövarhistorien med Apel. Så fick jag igenom det dystra beskedet. Så det var ju så här, vi är framme om en halvtimme. Ja, det är bara att boka en ny tågbiljett.
Ta bistrovagnen tillbaka sen.
Jag fick inte ha brist av vagn. Herregud vad många enheter det blev. Nej, men då åkte han vidare ner till Malmö för han skulle göra en fotbollsmatch. Eller vad. Men oerhört så här. Och Jens då, min chef, sa att det, han har ändå jobbat med det här i, jag vet inte, 30 år säger jag. Jag tror inte jag är många år off på det. Han har aldrig varit med om det.
På tal om det, får jag peta in parentesen som jag också såg nyss. Robban och Claes. Robban får inte förlängt. Så det blir inget mer Robban och Claes i mästerskapen. På tal om att ha varit med länge i gamet.
De har stulit Robban.
Jag såg att Claes uttalade sig i Flinkens artikel, men inte Robban. Och då stod det, Robban är... Vi har sökt honom flera gånger, men det verkar vara svårt att få en kommentar av Persgård där. Då får man väl nästan gissa att de skildes inte som bästa vänner. Då hade han väl sagt någonting. Dumt att spekulera.
Man kan ju gissa Ja, lite grann. Men precis, men det är det man tänker, att han är besviken. Och det kan man ju förstå.
Det hade jag också varit om jag hade...
Han var väl 66 år liksom. Och, för först, jag har ju hört... tisslas om det lite så. Mm. Men då tänker man ju att det är att han själv känner att, ja men fan, avsluta med ett guld liksom. Knyta ihop säcken efter så här, de senaste 20 åren har varit guldlösa och så gör vi det här mästerskapet. Men att det skulle vara liksom att han själv kliver av, för de verkar ju fortfarande vara så här väldigt populära. Ja,
det kanske är så. Han kanske kliver av och ska släppa den nyheten och släppa kanske en härlig liten bok eller någonting.
Så kan det vara. Så kan det vara. Men ja, nej, det kommer ju bli speciellt på något sätt. Att det inte är dem. Undra vem, för jag tänkte på det också nu då. Min gode vän och tidigare kollega Albin Falk Hansson, som numera jobbar på Nent då, våran bittra konkurrent, alltså vi har satt i folkmun, har ju varit med och producerat båda de senaste mästerskapen här på Sveriges landslag, och är kommentator och är bildproducent och redaktör och allting sådär. Och bara tänkte på det, om det är så här, ja men fan, nu ska du kommentera här med Claes Hellgren. Det är första gången på 30 år. Oh. Vill man eller vill man inte?
Ja, det är, man vet ju att hur man än gör så kommer 70% av de som tittar hata en för att man inte är Robban.
Precis, det är det jag tänker med. Att det är så här, okej, okay, om jag hade varit han, om, och det här är ju bara, jag vet inte ens om man kommer få frågan, men då är det så här, Anders Bjur kan göra de första tre matcherna. Sen kan jag göra.
Ja, men så vill man verkligen. Ta någon sån fotbollsgubbe som får riva av den första shitstormen. Sen kan jag kliva in.
Precis. För då har man vant sig vid att Robban inte är kvar. Mm. Och då är det så här. Ja, den här killen är ju skitduktig på handboll. Vilken bra kemi de har. Mm. Nya Robban och Claes.
Ja, men det är också svårt att bli nya Robban och Claes.
Nej, det går ju inte.
Eller det går ju inte. Det har ju ingen människa i sig. Du, jag ser här, jag har ju slarvat nu då och glömt att ta med mig laddan. Så att jag har 5% kvar, så att jag tror vi ska runda av medan det fortfarande finns möjlighet att spara den här filen någonstans och trycka ut den till våra vänner och bekanta och Patreon-älskvärda personer där ute.
Bra idé. Vi var väl ändå ganska färdiga, va?
Säger vi som vi alltid gör då, va? Tack som fan till alla som lyssnar. Och extra stort tack till alla våra patrons.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro? Har jag mod att försvinna i en tyst minut? Jag ser fyrar blinka här från min balkong.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.